Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, en podcast av och med mig, den ängslige och hålögde frilansjournalisten Christian Dahlström. Det här är en podd som fyller 9 år nu den 20 februari, tänka sig. Idag är det dags för den första delen av en mustig sömnspecial som jag och psykiatriken, överläkaren och lyssnarfavoriten Markus Takenen spelade in i december. Tanken var att sända den med början i januari, men sen fick jag fullt upp med en granskning av pseudovetenskap på Länsstyrelsen Västerbotten och Sankt Göran som ni har hört i föregående 2 avsnitt och som både Dagens Nyheter och Läkartidningen har skrivit om och som Ångestpodden har gjort ett eget avsnitt om till och med. Det tycker jag verkligen att ni ska lyssna på. Tack förresten till alla er som hört av er med tips om liknande pseudovetenskapliga personlighetstester och extra tack till alla er som är Patreon-medlemmar och därmed hjälper mig att göra såna här granskningar. Hur som helst har det alltså blivit dags för den första delen av den här sömnspecialen som är indelad i 3 segment där det första som ni ska få idag är en liten översikt där vi pratar om vad sömn är, vilken funktion sömnen har, hur man mäter sömn och så vidare. Den andra delen handlar sen om specifika sömndiagnoser och främst om insomni, restless legs syndrome och obstruktiv sömnapné, men också om sömnens betydelse vid olika psykiska diagnoser, främst depression och bipolär sjukdom och ångestsyndrom, men även lite om ADHD, autism och beroende. Dessutom pratar vi lite översiktligt om andra sömnstörningar som parasomnier, hypersomni, narkolepsi och lite annat som ni hör har vi försökt få med så mycket som möjligt, men har såklart varit tvungna att utelämna en hel del också och en del saker pratar vi alltså bara om i förbigående, men försöker då istället att hänvisa till andra källor för mer information. Den tredje delen sen handlar om behandlingar. Där pratar vi först lite generellt om behandlingar vid sömnbesvär, om olika läkemedel, psykologiska behandlingar och andra behandlingar som pappmasker och tyngdtecken och lite annat. Sen pratar vi om hur de olika sömnstörningarna behandlas och sen även om hur behandlingen anpassas vid de olika psykiatriska diagnoserna som vi pratar om i del 2. Det här behandlingssegmentet blev rätt långt så jag kommer nog att dela upp det i 2 delar där den sista delen blir bakom betalväggen som vanligt. Gå in på patreon.com/sinnessjukt och bli medlem för att lyssna på den delen och de andra över 50 Patreon-exklusiva avsnitten som vi har gjort under alla de här åren. Jag ska säga det också innan vi börjar att boken vi båda har läst inför de här avsnitten och som vi nämner i det här första avsnittet heter Sömn vid hälsa och ohälsa. Om ni vill veta mer om den har jag som vanligt recenserat den på vadärdepression.se. Ni kan även köpa den via köplänkarna i recensionen om ni vill stötta podden lite extra så får jag ett par kronor för besväret. Eftersom det är en lärobok är den dock rätt dyr ska jag säga, men jag såg att den finns på över 100 bibliotek i landet också för den som inte har råd men vill läsa boken. Okej, med det sagt har det blivit dags att lyssna på den första delen av sömnspecialen med Markus Takenen. Varsågoda! Då har det blivit dags för mig att välkomna en återvändande hjälte till podden, nämligen psykiatriken, överläkaren och kortspelsinnovatören som jag brukar kalla den smartaste personen i rummet, inte bara här utan i alla rum, Markus Takenen, hej!
Hej, men nu är det ju faktiskt så att jag precis innan konstaterade att du är en av världens bästa poddare, så att det får du helt enkelt tåla.
Ja, det kan inte urarta till klubben för inbördesbunden här, utan vi får dra av det med en gång. Hur står det till?
Jo, men så där i största allmänhet står det bra till, men precis som vi pratade om så har jag haft men hela mottagningen som jag jobbar på haft en morgon där det känns som vi har blivit överkörda av tåget, så att Jag vet att jag lever och att det snart är jul.
Mm. Vi har en grannlaga uppgift framför oss idag, så jag tänkte att jag ska hålla kallpratet till ett minimum, men innan vi drar igång måste jag passa på att nämna att det nyligen var 8 år sedan när du gästade podden för första gången. Det är lite roligt.
Jag älskar ett bra jubileum och jag tror faktiskt att jag kommer instifta poddebutens dag nästa år. Vi får ta reda på exakt vilket datum det var sen.
Det tycker jag. Förra gången du var med, det var kanske 1 år sedan eller så, då blev du liksom lite inkastad med rätt kort varsel då vi skulle prata om ovanliga ångesttillstånd i avsnitt 201 och 202, vilket i och för sig var väldigt intressant, men det kanske inte var din hemmaplan egentligen. Men idag ska vi prata om sömn, vilket är ett ämne som du har varit specialintresserad av och studerat på egen hand under de senaste åren. Jag vet också att det är så att du nu planerar att specialisera dig även formellt till sömndoktor eller vad man nu kallar det.
Absolut, jag var rätt nyligen på en sömnkongress och det är så, de är ett så trevligt skrå att jag blev riktigt inspirerad. Det är ett sånt fascinerande ämne. Sen så är det ju så, när man ändå är inne på ämnet sömnspecialist, så är det ju jättebrett. Så att där träffar man öron-näsa-halsläkare som blir sömnspecialister, man träffar lungläkare, det är nästan den vanligaste kategorin, man träffar vissa psykiatrar och alla kommer ju in med sina olika infallsvinklar. Det finns arbetsmedicin, trafikmedicin, så det är ett jättespännande och väldigt liksom allomfattande ämne. Så jag blev väldigt ödmjuk efter kongressen, så att jag har nog en ordentlig specialisering framför mig, så får vi se när regionen tillåter mig att vara borta så mycket som jag behöver. Men jag ser fram emot det jättemycket faktiskt.
Jag förstår. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10. Lungdoktorer, är det sömnapné-kopplingen där som är...
Absolut, det är ju så. Vi ska ju prata mer om sömnapné, särskilt i del 2. Men då det är så mycket med andning, så har det liksom varit den stora volymen av sömnpatienter. Och det är också, som vi ska komma in på, väldigt mycket kopplat till hur man mäter det också.
Ja, fan att det var du som föreslog att vi ska köra en sömnspecial faktiskt. Kanske det var det senast när vi poddade, men nu har det äntligen blivit av här. Och jag tänker att eftersom vi även kommer att prata om läkemedel, så brukar jag, när jag kommer ihåg det är inte alltid jag gör det, men jag brukar fråga om jävsförhållanden, vilket jag i och för sig kanske också borde göra när man pratar om psykoterapier. Men hur som helst, har du några sådana jävssituationer som du tycker att lyssnarna bör känna till?
Inte så där specifikt, men man bör ju känna till att det är ju så att vi nästan, som jag vet, alla kliniskt aktiva doktorer får ju då och då information från de olika läkemedelsbolagen och samarbetar med dem. När det kommer nya mediciner så är det ju ett väldigt bra sätt att få liksom lite mer, om man har några specifika så här hantverksmässiga frågor och annat, så brukar vi få hjälp med det, men inte så att jag är köpt av dem.
Nej, det är ju jag då, men nej, jag skojar bara. Jag tänker att vi kan nämna det också, att för att vi ska ha koll, eller jag ska ha koll inför den här inspelningen, så har jag läst en nyutgiven bok som jag har med mig här idag och som du rekommenderade, en lärobok om sömn som främst är inriktad mot sjuksköterskor, men även liksom sjukvårdspersonal i stort. Den heter Sömn vid hälsa och ohälsa och är skriven av en rad olika sömnexperter. Vi kommer inte att följa den slaviskt, men vi kommer att göra nedslag i den och vi kan väl rekommendera den för den som liksom vill veta mer, även om den är liksom lite träig sådär, så som läroböcker i stort sett alltid är.
Men absolut, jag tycker att det kändes som, när jag läste den, när jag började läsa den, så kände jag verkligen att det här slog an rätt. När säger att man jobbar på ett boende eller att man jobbar på en psykiatrimottagning, så kanske man inte behöver, man kanske inte behöver veta precis allt, men det här, har man läst den så kan man jobba med mycket med sömnbesvär. Och sen så är det ju alltid, det är ju, i och med att det är en sjuksköterskebok, så är det ju en hel del omvårdnadsdetaljer också. Mm. Och den typen av hantverksmässighet hjälper ju. Och säg om man jobbar som personlig assistent eller undersköterska eller någonting annat, så är omvårdnad alltid ett väldigt bra disciplin att lära sig lite mer om. Så sömnomvårdnad, absolut.
Ja, och jag ska säga det också, att jag kollade efter liksom populär vetenskapliga böcker mer i sömnämnet, men jag tyckte att det var väldigt mycket som lät liksom lite tramsigt. Ja, men så sover du och får bättre sexliv och liksom, ja, men du vet, allt sånt där. Så titlarna gjorde mig bara lite osugen på att läsa dem. Men jag tänker att vi idag också kommer att ibland hänvisa till specifika studier som jag sen lägger in i avsnittsbeskrivningen. Jag tänker att vi ska börja med en översikt om vad sömn är innan vi i nästa segment kommer in på specifika sömndiagnoser och sömnens betydelse vid psykiska diagnoser. Och i det sista segmentet pratar mer om vilka behandlingar som finns. Men vi börjar alltså med en översikt om sömn, och jag tänkte att vi ska inleda med att prata om de olika sömnstadier som finns. Man delar upp människans sömn i dels REM-sömn, som även kallas drömsömn, och där REM står för Rapid Eye Movements, och dels då NREM-sömn. Och sen delar man in den NREM-sömnen i tre stadier, där N1 är det ytligaste stadiet och N3 är det djupaste. Men har jag förstått av den här boken, den här uppdelningen är rätt godtycklig, intressant.
Ja, men särskilt där när man kommer ner i de djupare sömnstadierna, så är det ju mer som om man skulle ha en liksom procentuellt hur sömndjup det är. Så att det är inte en, det är klart att man kan se, man mäter och skriver ut vad N2, N3, men det är absolut inte så vattentäta skott mellan dem. Och sen bör man väl också nämna att just det här med, nu är alla ganska vana vid begreppet REM-sömn, men när man historiskt började titta på sömn, så var ju det liksom revolutionärt när man började tänka kring det begreppet. Så att det är ett viktigt stadie i sömnmedicin, och sömnmedicin är ganska ung disciplin i medicinen, får man ändå säga. Så att det är inte länge man har haft den här möjligheten att mäta ordentligt sömn, och teknikutvecklingen gör väldigt mycket för disciplinen och vad man tänker kring. Så det är verkligen ett jättespännande fält på det sättet också, att för inte så länge sedan hade man vansinnigt mycket sämre koll. Inte årtionden, utan kanske 50-60 år sedan, men då i medicin är det ett ungt, en ung specialitet.
Verkligen. Och som jag förstod det, var det här med introduktionen av REM-sömn, det var liksom att man innan hade tänkt sig att man var, alltså att man var, antingen var man medvetslös eller inte, och nu upptäckte man att det fanns liksom olika stadier av medvetenhet, eller vad man ska säga. Och att det var det som var revolutionerande på något sätt.
Tänk att gå från mellan de två, det är liksom någonting helt annat att förstå, tänker jag kring. Det är roligt.
Ja, och sömnen hos människor är relativt förutsägbar. Vi kommer komma in på avvikelserna då väldigt mycket idag, men normalt sett så sover man i regel i cykler som är runt 90-120 minuter långa, där man går från ytligare sömnstadier till djupare sömnstadier, och man har i regel 4 eller 5 sådana sömncykler under en natt. I början av sömnen får man mer djupsömn, och i slutet går de här cyklerna inte riktigt lika djupt, så det blir mer och mer ytligt ju längre natten går. Och det är också så att om man har sömnbrist, eller om man till exempel har en infektion i kroppen, då kompenserar kroppen för det här genom att anpassa den här strukturen, inte sant?
Absolut. Den styr den mer, antingen om man då har större behov, så styr den en djupare ner i stadierna, ökar andelen av de djupare sömnstadierna. Och om man har till exempel sovit på dagen, som vi kommer att prata lite om under behandlingsavsnittet också, eftersom det kanske inte alltid är en så god idé, om man kan den styra det till att vara lite mer grunda, så att säga.
Exakt, och jag tänker att det här kan vara bra att veta, att kroppen har sätt att kompensera för sömnbrist. För även om sömnproblem är förknippade med en massa allvarliga hälsorisker på sikt och sådär, Och att det kan vara särskilt viktigt med sömn för personer med psykiska sjukdomar naturligtvis, vilket vi också kommer komma in på. Så tänker jag att oro för sömnen paradoxalt kan ju leda till sämre sömn också.
Absolut. Det är mycket vanligt. Alltså, det är någonting som många patienter upplever, just den här stressen. Tänk dig att du ska upp och göra en presentation på morgonen, du ska podda till exempel eller något sånt, och då kan man ju ligga där på kvällen och tänka, fan, varför somnar jag inte? Det borde man ju göra nu. Och så somnar man inte för att man liksom jagar upp sig själv över sömnen.
Ja, precis. Men rent mer generellt så är det också en liten så här utmaning för inte bara sömnspecialister, men psykiatriker och folk som arbetar med de här frågorna överlag, att så här inskärpa allvaret med vikten av sömn, men samtidigt inte gå till överdrift så att folk börjar liksom noja för mycket över det, för då kommer de sova sämre. Så
att säga. Ja, men det där är faktiskt en jätteviktig poäng, för att om vi hela tiden säger att det här är väldigt allvarligt, det här ger de konsekvenserna, det här funkar så här, och sen säger vi, men du ska ändå fortfarande kunna koppla av det. Ja, det finns någon sorts paradox i det.
Exakt, och jag tänker att många, inklusive jag själv, tänker ju på sömn i timmar och så här, och tänker att man inte får 8 timmar sömn eller vad man nu tänker sig att man behöver, så har man sovit för lite, men kroppen kompenserar alltså för det till viss grad i alla fall. Och dessutom så är det ju så att sömnbehov är både väldigt individuellt och varierar dessutom rätt kraftigt med åldern. På vilket sätt förändras sömnbehovet med åldern?
Men man ser väl en väldigt, nu kan jag inte visa med händerna, men man ser en ganska skarp sänkning av sömnbehovet efter ton. Alltså, när man är barn så har man ett väldigt, väldigt högt sömnbehov. Och sen så
alltså spädbarn till exempel, ja, sover 16 timmar. Och, ja.
Precis, men även tonåringar har ett rätt högt sömnbehov.
Där går det upp igen, så att säga. Mm.
Och sen så dippar det över åren, och hos äldre personer så kan man ha ett ganska kraftigt sänkt sömnbehov jämfört. Det är därför många äldre vaknar ganska tidigt på morgnarna. Man ser en tydlig sänkning mot åldern, och det är viktigt att man berättar om, så folk inte, så är man en ganska hälsomedveten person och klockar sin sömn eller tittar på sin sömn, så helt plötsligt och dippar man med någon timme. Det kan ju stressa upp även en minst noja, så att säga.
Ja, och också jag tänker, alltså, tonåringar och deras sömnvanor är ju liksom en klassiker, och man tänker sig att de är okammade tonåringar som bara vill sova hela tiden, men då ska man komma ihåg det, att de har ett större sömnbehov, och visst är det så att deras sömn också kan förskjutas lite grann i när de har, alltså deras naturliga sömnbehov är att de går och lägger sig senare, och det är mer en biologisk sak.
Det är inte bara att TikTok finns dygnet runt, utan det är egentligen ganska konstigt att man låter deras skola börja 07:30 eller 08:00, för att då är inte deras kroppar riktigt redo för det.
Nej, exakt. Jag vet att det där är en sån diskussion som folk har, och jag är beredd att hålla med. Jag avskyr själv att gå upp tidigt på morgonen, men så är det. Samhället är uppbyggt på det sättet. Men inom sömnforskningen så delar man också in folk i olika kronotyper. Morgonmänniskor, nattugglor och mittemellanmänniskor. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, men det är väl så att vi har alla inneboende klockor i oss. Och om den här liksom klockan är ställd lite mer åt hållet att man vaknar tidigt, ja, då är man en morgonmänniska, och då presterar man absolut bäst, och det forcerar man sig helt enkelt inte igenom, och det räknar man väl ungefär med att det är nästan upp till 10% av alla som är antingen nattaktiva eller morgonaktiva, och resten ligger någonstans mitt emellan. Men det är ju inte så att 10% av oss jobbar natt, eller 10% av oss kan gå upp klockan 5 på morgonen och lämna på förskolan och ha våra bästa timmar då. Så att jag tror man måste tänka ganska mycket, för det här är ingenting man kan justera med läkemedel eller genom att käka melatonin, och det finns en ganska stor genetisk komponent i det också, eller mycket stor genetisk komponent. Om båda dina föräldrar var morgonmänniskor så är det väldigt stor chans att du också blir en morgonmänniska.
Ja, precis.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så att man är olika. Det är ungefär normalfördelat av 5-10% i ändarna och sen så är de flesta däremellan. Men det kan vara ganska avgörande för hur man mår när man får gå upp tidigt respektive gå och lägga sig på viss tid. Sådär. Så att det kan vara bra att ha med sig. Om vi ska se till sömnens funktion så är den väl alltså, egentligen fortfarande delvis okänd. Men i den här boken tar de upp 4 hypoteser, kanske huvudhypoteser kan man väl säga. 2 av dem handlar om energiförbrukning, 1 om synaptisk homeostas och 1 om glymfatiska systemet. Vi ska inte gå in på det i detalj naturligtvis, men kan du berätta lite kort om vad de här olika hypoteserna går ut på normal svenska så folk förstår?
Ja, men 2 av dem fokuserar på energinivåer i hjärnan. Den ena handlar helt enkelt om att vi kan inte hålla samma energinivå över hela dagen, att vi måste spara in på energi. Det har väl varit så att man inte kunde jaga på vissa... Alltså, vissa saker kunde man inte utföra på natten och hålla samma nivå helt enkelt. Så då behövde man hitta ett ställe där man sparade energi, och det var sömnen. Det andra handlar mer om en tanke att kroppen då har olika ställen där den behöver göra olika saker. Det vill säga man kanske har inlagring av minnen mer på natt. Man lägger det mer på natten, då kan man vila energisystemet i andra delar av kroppen. Man liksom omfördelar energi över kroppen och på så sätt periodiserar sysselsättningarna kan man säga.
Så snarare än att ladda batterierna så handlar det om att liksom omfördela resurserna av den energi man har.
Precis. Lite som att ladda elbilen på natten när resten av hushållen inte använder det. Det blir ju lite så. Och det tredje det handlar om det som kallas synaptisk homeostas, men det är ett väldigt, jag skulle säga att det är att man ser hjärnan och nervsystemet som lite av ett växthus. Och de här olika typerna av nervkopplingarna tar ju väldigt mycket energi. Hjärnan tar upp väldigt mycket energi, och vi behöver helt enkelt inte alla nervkopplingar vi har skapat i hjärnan. Så att sömnen blir ett sätt att för trädgårdsmästaren att liksom gå in och klippa vissa grenar, lägga mer näring på andra och se till att det blir bättre i våran synaptiska tillvaro så att säga.
Effektivisera hjärnans koppling.
Och sen så finns det ju den här sista med det lustiga namnet, det vill säga glymfatiska systemet, som handlar mycket om att man skulle se sömnen som en möjlighet att rensa ut slaggprodukter i hjärnan. Det är ju överlag lite svårare med hjärnan och rensningar och annat, så det kanske behövs mer än där vi kanske använder njurar eller lever i kroppen i övrigt, så kanske man då behöver en nervarvning av kroppen, en liksom fokus på det här, och det handlar om det.
Ja, men det tycker man har hört talas om, det här med att det rensar på slaggprodukter och sådär. Men
vi behöver väl ändå ta upp också att det som är alla sådana här teorier, och alla de här är ganska väl underbyggda tycker jag ändå. Det finns liksom saker som talar för och emot, så att det kan ju också vara så att flera av de här stämmer. Det är inte så att det är det som liksom en religion på det ena och det andra, utan det kanske är lite energiomfördelning, kanske en viss någonting annat, och så plockar man lite. Vi får se, eller så är det ingenting och vi sitter här om 20 år.
Så är det någon helt annan funktion som egentligen är...
Exakt.
Det finns mycket mer att säga om hormoner och neurobiologin här och sådär. Jag vet att du är särskilt intresserad av det och ville berätta lite mer om det. Det kanske blir lite överkurs för en del lyssnare, men vad tycker du är intressant att veta?
Ja, men jag tycker ändå någonting som vi kanske inte har nämnt så mycket är den här dragmekanismen i sömnen. Det vill säga att vi har någon sorts balans där vi ändå sömnen går mot, vi bygger upp en trötthet i kroppen som sen liksom faller pladask under sömnen och sen bygger vi upp den under dagen. För det är så pass viktigt att tänka kring det när man tänker, men säg att man har någon som är på ett, dag, på ett boende, äldre människor och annat, att även sömnen handlar om så mycket mer än vad vi gör under under natten. Det handlar om vad vi har gjort under dagen. Så att det kan man inte betona för mycket, att just den här, vi bygger upp en sömnskuld och sen sover vi. Det här liksom, cykeln är så viktig. Säkert finns det ett mått av det också i depression, att om man är väldigt sänkt under dagen, det vill säga att man rör sig långsammare, man har, ja, som man är i en djup depression, då är det ju klart, då blir man ju inte, kroppen använder det, bygger inte upp en sömnskuld.
Sömntryck brukar man väl prata om.
Exakt, med ett finare ord så heter det sömntryck. Och när det gäller var sömnen regleras, så har man inte riktigt, det är inte så att man hittat något särskilt centra, men det, man har sett att det finns liksom på och av celler som är som hjälper, som är på eller av under sömnen, så att det finns någonting i det. Och hormonmässigt så har vi ju då melatonin, och melatonin är väl den mest kända, och den spelar en stor roll för sömnen, men den är inte enskilt den, utan sen finns det också kortisol som är ett annat hormon som är, finns med inflammation, vilket säkert det bidrar till att om man är sjuk att man sover mer, annat sånt.
Ett stresshormon brukar väl kallas bland också kortisol. Ja.
Och vår dygnsrytmen, den har någon sorts liksom, som en, men tänker som en klocka där man liksom lägger på tyngder, så att den liksom, det läggs på grejer under dygnet, krokas på saker, och sen helt plötsligt säger den okej, nu är det dags att sova, och så återställs man, och så går det liksom i någon sorts påkrokningsprocess. Som med all cellbiologi vet man ju inte exakt, men jag föreställer mig i alla fall lite det, som en skal, liksom som en vikt, som vikter som läggs på, och sen så rasslar det ut och blir sömn, och så återställer man det. Men där melatonin också spelar roll, och ljus och annat spelar roll för hur vår dygnsrytm regleras, men att vi alltid har en failsafe så att säga.
Ja, dygnsrytm kallas väl för cirkadiansk rytm eller något sånt där. Cirkadia betyder alltså ungefär en dag. Där finns det ju lite så här klassiska experiment med de har stängt in en blomma i totalt mörker och sådär, så att den vecklas ut och vecklas in oavsett om den får solljus eller inte. Mm. Så att det finns olika sätt för kroppen att veta när den ska sova och när den ska vara vaken. Ja, det är ju sjukt spännande där. Jag tänker att vi ska ju prata om sömnstörningar och hur man behandlar dem, och sen lite grann om hur sömnen förhåller sig till psykiska tillstånd av olika slag. Men för att veta om någon sover dåligt så behöver man ju liksom kartlägga sömnen på något vis. Och då finns det idag en massa olika sätt att mäta sömn, både fysiologiska och mer subjektiva, exempelvis sömndagbok och olika frågeformulär och sådär.
Ja.
Om vi börjar med frågeformulär, så finns det ju både, som jag förstått, då, övergripande formulär och sen specifika formulär för olika sömnstörningar, eller?
Det finns det. Så säg att man har OSAS, som är då liksom, eller som vi ska sömnapnésyndrom eller något annat sånt, så kan det finnas ett som frågar väldigt specifikt, hur trött är du på morgonen, hur många gånger har du vaknat, annat, mest om man har går mycket i sömnen, kanske det är det man fokuserar på, vaknar du när du går. Och sen så finns det mer allmänt sömnkvalitet, hur mår du på morgnarna, hur många gånger behöver du powernappa under dagen, när somnar du, ner till sömndagbok.
Ja, precis, och sömndagbok har man ju hört talas om också, och jag tänker att en fördel med det gentemot de här formulären är att man får en kanske mer fullständig, nyanserad bild av en patients sömn över tid. Alltså ett formulär kan ju vara väldigt färgat av hur man upplevt sömnen precis den dagen eller så.
Jag gillar dagböcker överlag. I beroende är det väldigt användbart också, så att det är något som jag tycker de flesta patienter som har en väldigt regelbunden kontakt eller ska på ett besök, det finns ingen skada i att skriva ner det när det händer så att säga.
Exakt, och man kan ju också föreställa sig att patienter med sömnbesvär har lite sämre minne då, eftersom de är trötta helt enkelt. Så jag antar att det kan vara ett sätt även för patienten att bättre kunna beskriva hur, liksom, och komma ihåg hur ens sömn och sömnbeteenden ser ut.
Absolut. Och här kommer ett sånt här stalltips. Det kommer faktiskt från en av mina patienter, så jag ska inte ta cred för det själv. Men att ha en stående lista, typ en sån här kom ihåg-lista i sin telefon, eller bara en anteckning i telefonen där man skriver ner saker som är... Så att man har sömndagboken, och den är väldigt specifik. Man skriver, jag vaknade, somnade. Det kan finnas vissa saker man lägger till som man har kommit i kontakt med vården om, man sagt lägg till det här, det vill säga hur många uppvaknande du har, annat som liksom behöver läggas till för att vi ska få veta mer. Mm. Men sen just när man har lite problem med minnet, vilket man har vid sömn, då kan det vara vid sömnproblem, då kan det vara bra att bara ha en lista där man skriver så här, men jag ska ta upp att jag får muntorrhet vid nästa läkarbesök. För då tycker jag också att stressen kring besöket minskar. För säg att du sitter liksom på nålar, du har 15 minuter på vårdcentralen och så bara, men jag ska komma ihåg det, jag ska komma ihåg det, jag ska komma ihåg det. Istället så bara har du en lista du bockar av. Mm. Då vet du att du får med dig allting, och då kan man, om man har anhörig eller annat, också slänga in saker de vill veta.
Ja, men det är faktiskt väldigt smart. Samtidigt så är det så att det är alltid lite problematiskt med självskattning. Alltså det är förknippat med en viss osäkerhet då, eftersom det är subjektivt. Det finns ju idag också många fysiologiska mätverktyg för sömn som man kanske kan komplettera med, där olika parametrar mäts, till exempel blodtryck, hjärnans elektriska aktivitet, andningsfrekvens och lite annat. Och den vanligaste fysiologiska metoden kallas för polysomnografi, eller PSG. Lätt att komma ihåg för de som är fotbollsintresserade, som vill ge det som visar liksom vilket sömnstadium man befinner sig i, enligt den här vanligaste uppdelningen som vi pratade om alldeles nyss.
Är Paris ett så pass bra fotbollslag?
Nej, men det är lätt att komma ihåg ändå. Ett uselt fotbollslag.
Nej, men en polysomnografi är väl det vanligaste, och det är ju en kombination av en massa undersökningar som man liksom aggregerar. Det är när man tittar på sömnstadier, så tittar man ju på elektriska aktiviteten i hjärnan med ett så kallat EEG, men sen kopplar man också på ögonrörelser, man kopplar på hur är det med andningen, hur är det med muskelaktiviteten, syresättning, blodtryck kan kopplas på. Det är mycket man, så att är man lite labbmedicinskt intresserad, så mäter man massor av parametrar. Det är liksom, man kopplar på lite det man behöver och ser någonting, och så kanske man gör en ny undersökning och kopplar på syresättningen, eller den är väldigt vanlig, men tittar på annat. Så att det finns en liksom uppsjö, det är en mätteknikerns dröm.
Ja, precis. Men som du är inne på här, så är det inte heller helt så standardiserat vad en polysomnografi ska bestå av. Och egen rapportering av sömnen har ju, som vi sa då, sina begränsningar eftersom det är subjektivt, men fysiologisk mätning är inte heller helt oproblematiskt. I den här boken punkterar man ju att sömn är ett komplext fenomen där man bara mäter vissa värden, och kunskapsläget är också inkomplett, som du var inne på. Sömnforskningen är relativt ung. Så det är ju möjligt att man mäter fel saker, så att säga. Och dessutom är det inte så att den som själv upplever sig sova dåligt alltid verkligen har avvikelser i de här mätvärdena, och vice versa då, den som upplever sig sova bra kan ibland ha avvikelser. Så att det verkar som att det finns en hel del okända variabler där, så man kanske inte ska ta de här mätvärdena på för stort allvar heller, och den subjektiva upplevelsen är ju väldigt viktig att ta på allvar ändå.
Absolut, det är ju, om du somnar på möten på jobbet eller om du är trött på dagarna, så måste man ju, och det har varit länge, då måste man ju ta reda på orsaken, och då kanske man måste gräva fram det på andra sätt, och då är det ju verkligen anamnes och se var hänt, när hände det, hur var det innan. Och nu är det ju väldigt, ja, vi ska ju prata om mätningarna på nästa, men det kan ju vara väldigt, även själva mätmomentet kan ju vara lite störande.
Ja, men exakt. Alltså, vi pratade om det alldeles nyss, att för stort fokus på sömnen kan vara ett problem. Men själva mätningen kan vara ett problem även på andra sätt. Inte minst vid sömnapné, som är en av de här sömnstörningarna som vi ska prata om i nästa segment, där man har som en mask på sig på natten som mäter andning och justerar lufttrycket i lungorna. Men även olika, liksom, det finns ju appar och aktivitetsklockor och sånt där som en del använder för att mäta sin sömn. Och det kan ju vara hjälpsamt för vissa, men för andra kan det ge liksom friska personer onödig oro och bidra till onödig vårdkonsumtion när man plötsligt börjar fokusera alldeles för mycket på sin sömn, vilket också ibland kallas för ortosomni. lite liknande ortorexi när man fokuserar för mycket på ätandet och träning och sådär. Så det, jag tänker att det är en svår balansgång.
Men absolut, och själva de här liksom, polysomnografimätningar med saker man häktar på ansiktet, det är väl ingen som sover superbra under dem, men samtidigt är det ju så man har mätt det, så att det är ju därifrån man tar lite. Man har en bra baseline för det, så den som tolkar mätningarna är ju väl medveten om att det kanske inte är perfekt, så man ska nog inte stressa upp sig över att sömndoktorn inte förstår det, för att det är, de har ju stått på de där kongressen också och testat de här olika, och det är inte, jag skulle inte säga att alla är så bekväma av de där maskerna. Men sen är det ju jättepoäng i att de här apparna och klockorna, att du har, det är inte ens, hur naturligt var det egentligen för 10 år sedan att man sover med en klocka på, en klocka som kanske av misstag lyser upp när det är ett meddelande eller någonting annat. Det är ju verkligen som att ha en skärm i sovrummet igen, som då är till för att man ska sova bättre, men det är ju inte superbra på det sättet heller. Det finns ett störande moment i sovrummet.
Så man kanske ska vara lite försiktig med det där. Om man inte vet med sig att man har väldigt stora sömnproblem, så kanske man ska ta det lugnt med att installera för mycket appar och klockor och sånt där, mäta sömnen, för det i sig sin tur kan störa ens sömn helt enkelt.
Det enda jag kan tänka med det som är väldigt positivt, som jag tycker jag sett de senaste men kanske 20 åren eller 10 åren i bodybuilding-sammanhang och sånt, det är ju att sömn har fått ett mycket större fokus med det här. Det vill säga att när man kanske förut pratade en del om att man skulle optimera sitt dygn, man skulle sova mindre, gå upp på morgonen, träna, man skulle göra, så finns det liksom inskrivet i nästan till varje träningsprogram att man ska ha fokus på sömnen, men när man ska träna på dygnet för att sömnen ska bli bra och sånt. Så att det är väl det enda med hela det här den delen av fokuset som jag tycker är bra.
Ja, du, innan vi går vidare till nästa segment så undrar jag lite grann också var de här instrumenten används och var man kan söka hjälp. Det finns, vad jag förstår, särskilda sömnlaboratorium på enstaka platser i landet. Det är väl ganska, eller det är väldigt få som jag förstått det, och där man har den här mer avancerad utrustning. Men annars gissar jag att det är vårdcentral man söker hjälp på. Eller hur går man till vägen?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vårdcentralen är absolut plats nummer ett, men där är det mera grundläggande, så där får man inte en polysomnografi till exempel. Den får man på ett sömnlaboratorium, för det är så pass mycket med själva tolkningen. Och sen har man också...
Och då sover man kvar där i labbet? Alltså.
Inte nödvändigtvis, utan man kan få med sig en apparat som man sover med också. Okay. Så att det är inte alltid, för vissa patienter och vissa svårare tillstånd så ska man ju absolut sova kvar, men kanske när det är just obstruktiva sjukdomar så finns det med medskickningsapparater.
Okay.
Och det har man också lite fått ut på hjärtekliniker och andra platser som har varit lite mer, så man har lite större spridning på just de bulkmätningarna, om man säger så.
Men på vårdcentralen har man inte den typen av...
Inte
vad gör man där då för sömnen?
Men där tittar man väl mera kanske anamnes, prövar och remitterar så som vårdcentraler gör. Precis som om man har brutit foten så remitteras man på röntgen, så kanske man remitteras på en polysomnografi om det behövs.
Eller sömndagbok och lite enklare, kanske KBT, sömnbehandling och sånt där.
Exakt.
Där var vi i mål för den här gången, men nästa del av den här specialen kommer inom kort, så håll till godo. Innan vi skiljs åt för idag vill jag också passa på att tipsa om att jag är med och anordnar ett välgörenhetslopp i längdskidor, Ski for Mental Health, för Fonden för psykisk hälsas räkning redan nu på lördag den 10 februari på Saltsjöbadens skidarena utanför Stockholm. Jag jobbar ju för fonden som ni vet, och om ni inte vet det så vet ni det nu. Så om du vill bidra till mer forskning och åka skidor på Stockholms bästa konstnärsspår, ja, då går du in på länken i avsnittsbeskrivningen eller googlar Ski for Mental Health så hittar du rätt. Vi har även barn- och ungdomsklasser som är helt gratis. Jag vill också passa på att tipsa om att jag kommer att åka ut i landet lite nu i vår och bli intervjuad på scen, bland annat i Ystad den 6 mars och på Umeå universitet den 20 mars. Jag lägger upp mer info på Twitter och Blue Sky när det närmar sig, men om ni googlar så dyker upp information på arrangörernas hemsidor inom kort skulle jag tro. Ta nu hand om er där ute så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!